Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
You know what it is. Alltså, spelarna kan ju inte vara taggade när de ska gå in i spelartunneln till Wiz Khalifas Black and Yellow.
Nej, den har man skämts retroaktivt åt ett par gånger, kan jag säga.
Alltså, är det bara jag som tycker att det finns någon viss charm i den då?
Nej, det finns inte.
Nej.
Alltså, vi kan faktiskt, hej och välkommen till Allsvenska podden för övrigt. Makoto Asare heter jag. Ni hör, vi pratar om inmarschlåtar av någon anledning. Kom in på det här på tisdagsmorgonen. Ja, det jag tänkte fråga, vilken är den bästa inmarschlåten i Allsvenskan? Ska ju bara slänga ut den frågan, för att den dividerar ju ändå. Eller gör den det?
Jag har två kandidater. Givetvis, vad heter det? Den öppna dörren, det vill säga Snart skiner på Poseidon. Och sen lite mer finsmakarvarianten med Ett liv, ett lag i Norrköping. Så att det är mina två,
vi har
två
ju inte fått,
överlägsna favoriter.
Vi har ju inte fått höra Ett liv, ett lag med publiken. Och det har ju gått diskussioner och rykten om, kommer Markus Krunegård dyka upp när publiken är tillbaka för att livespela den här när de möter Hammarby på Platinum Cars Arena, som den här säsongen heter. Så vi får se hur det blir med det. Jag har ju en jag tycker är bra, som jag alltid får skit för så fort jag lyfter att jag tycker att den är en av de bästa inmarschlåtarna i serien.
Jag vet vart vi kommer nu.
Du vet vart vi kommer nu, ja. Och det är ju i Malmös.
Ja, jag håller inte med alls.
Den är helt okej. Okay. Det är liksom, den är i min smak lite för pompös.
Ja, men det pompösa som är det fina. Det ska vara pompöst och mäktigt när man kommer in. Liksom.
Inte i allsvenskan. Ska det verkligen vara pompöst?
Ja, för en sån klubb med den pompösa självbild som Malmö har, absolut, ja.
Kanske framför att den passar ju Champions League-kvällar, skulle jag säga.
Ja, det är ju Malmö, de vill ju förknippas med Champions League.
Jo, men så ofta är inte de faktiskt står där.
Nej, men vad de vill bli förknippade med. Mm. Ja. Det är inte ofta klubbarna som har inmarschlåtarna förknippas med all framgång som det sjungs om i de låtarna.
Nej, för mig är det två stycken. Jag köper er båda. Nej, för mig är det två stycken, och det är Snart skiner på sidan, den öppna dörren och den andra öppna dörren, Just idag är jag stark.
Två öppna dörrar som alla är liksom väldigt rimliga öppna dörrar att gå in genom också, ska sägas.
Rent melodimässigt och så här som man fastnar på i hjärnan, då tycker, eller som låten fastnar på hjärnan, det är AIKs och vi i AIK faktiskt.
Ja, den fastnar.
Ja, det gör den. Så den tycker jag ändå fyller sitt syfte, även kanske inte textmässigt är så här wow, så tycker jag att den musikaliskt sett så tycker jag den är bra.
Jag tycker vi kan ha ett inmarsch alternativt rams dedikerat avsnitt när man rankar topp 5 ramsor, både bra och dåliga. Jag har en gammal som Häcken inte kör längre, men den är bland det bästa jag har hört i hela mitt liv. Den som vill titta närmare på det kan googla René Makondele ramsa. Så kan man få sig ett gott skratt eller tio.
Eller det är fantastiskt. Hur räknar man skratt? Ja, i alla fall. Alltså någon så här som också måste nu kommer vi riska att slänga in alla ramsor som finns i hela serien, men en som fastnar i huvudet jättelätt tycker jag är Sirius. Den de har. Eller det kanske varit för jag har varit på studenterna och sett många matcher, kan ha varit med det med Sirius. Ja. Och sen tycker jag ju om Djurgårdens. Och det är för att den får liksom lite Spanien-känsla på att det är gammal ramsa som bara hängt med liksom hela vägen här inmarschlåten, liksom sjung för gamla Djurgården. Alltså jag älskar till exempel Atletico Madrids inmarschlåt. Jag tycker den är fantastisk.
Nu känner jag att vi kliver ifrån.
Nu kommer vi tillbaka.
Ja, men alltså jag skulle inte dit. Jag försöker liksom dra en parallell till vad som gör att jag tycker att Djurgårdens inmarschsång bra där är trevlig. med det lilla sidospåret som vi inledde med, så jag vet inte om man kan kalla det ett sidospår, utan det här blir väl huvudspåret och resten blir då sidospår, resten av avsnittet, så ska vi väl gå in på det som ni egentligen vill lyssna om, och det vill säga fotbollen som har spelats den här helgen. Hugo Månsson sitter mitt emot med dina intryck av den här allsvenska helgen.
Ganska många kalla matcher, alltså på förhand. Det var inte mycket som, men det var inne på i slutet av förra avsnittet, att det inte var mycket som kanske lockar en neutral.
Förutom Halmstad-Sirius.
Ja, men den lockar, den kittlar lite faktiskt. Men nu med facit i hand så fick vi se ganska målglada matcher. Framförallt de tre första med Malmö, Mjällby och Djurgården som körde över sina motståndare. Mm. Så att ja.
Vi kommer till det, Josip. Känner du också att det var det som stack ut i helgen, eller någonting särskilt du funderar över så här på en tisdag?
Jag sitter i en bunker, så det kan vara därför teckningen är som den är.
Det här kan vi klippa bort.
Det kan vi göra, absolut. Men
ställ frågan igen.
Ja. Ja, vi kommer ju in på de där storsegrarna sen, men kolla först, Josip, något särskilt som slog dig av den här helgen nu, så här en tisdagsmorgon?
Att Blåvitt fortsätter att trampa runt i dynga, och att det finns, eller verkar finnas väldigt, väldigt lite både hopp och framtidsutsikt för att man överhuvudtaget ska klara det här. Det är väl det jag tar med mig främst. Såg nu mot Kalmar där man återigen inte dyker upp, och när man bestämmer sig för att man är på plats och det tydligen är match, så händer det egentligen ingenting. Så att nej, det finns all anledning till oro i Göteborg, men det återkommer vi till sen.
Det är tur att sånt här, vad heter det, alltså ekonomiskt stöd från fotbollförbundet och allt möjligt inte liksom funkar på samma sätt som så här, studiebidrag. Att du liksom blir av med det och måste betala tillbaka ifall du dyker upp tillräckligt ofta. För det känns som att ändå IFK Göteborg börjar hamna i en sån riskzon, med tanke på hur ofta vi säger att de inte dyker upp till matcher.
Ja, men de får ju det där berömda underkänt med chans till komplettering. För att de är ju faktiskt där på plats. Det är de ju. Men de presterar ju inte i närheten av vad som krävs enligt professor... Enqvist eller vem det nu än som är.
Vem som skulle vara professor i det här sammanhanget. Var det inte professor Laul vi hade här för?
Ja, general och
ja, men det var magister Laul var det som gav ut halvtidsbetyg. Så korrekt. Var det ju, så att det är inte helt tagen ur luften, den här skolreferensen som plötsligt drogs ur hatten, även om anledningen var efterkonstruerad. Men i alla fall, ska vi börja där med IFK Göteborg Kalmar. Det ligger ändå ganska nära i liksom i minnesbanken, vi kan väl börja med det positiva här, Kalmar FF som fortsätter göra sin grej, fortsätter göra den otroligt bra, med en tanke, med driv, med en tro, med en tränare som verkligen har stärkt sina aktier på ett sätt som, ja, alltså han var ju hypad redan i Sirius, men nu finns det liksom ännu mer fog för den hypen med tanke på vad han gör i Kalmar som just nu ser ut att kunna överträffa det han gjorde i Sirius.
Vi har varit inne på det tidigare också, men det är ju som att osannolikt att Kalmar med två raka kvalplatser som har haltat sig kvar i Allsvenskan två år i rad, nu ligger sjua på delad poäng med Hammarby, och de ligger ju i ett segment av Allsvenskan där de inte ska ligga med tanke på ekonomin som brukar styra det mesta, och även med de klubbar som ligger där, de ligger före bland annat Häcken och Göteborg som har betydligt större resurser än Kalmar själva, och det är ju såklart den största elogen till Henrik Rydström som har vänt på det här, inte på en natt då, eftersom att det är antagligen ett långt arbete under säsongen, otroligt imponerande av Kalmar, och en sån spelare som Jonathan Ring som nu är i stor form, 1+1 igår, två assister. Nej,
det
han nickade ju in.
Du var rätt på 1+1 där, men alltså det, som sagt, man märker också hur mycket en miljö där man trivs, där man får liksom förtroendet, kan göra för en spelare. Vi har varit inne på Jonathan Ring förut, men han har ju verkligen frodats i att han har det kreativa ansvaret, han har lagkamrater som letar upp honom i sådana lägen, sätter honom i situationer runt straffområdet där han kan få skapa, och det är en otroligt skicklig fotbollsspelare. Mm. Det var det även i Djurgården, bara att han inte hade ett särskilt bra år överhuvudtaget.
2020.
Ja, exakt, precis innan han drog till Kalmar där. Sen måste man ju lyfta en spelare som Romario, inte bara för att han gör mål, men det är ju liksom trotjänarstatus på honom så länge som han har varit där. och sättet han tar kampen på mittfältet varje match och dessutom är väldigt skicklig.
Ja,
också.
Precis. Han är ju ganska komplett inne i mittfältet.
Ja,
och det är ju bara det att han har ju inte riktigt kunnat komma till sin rätt under Kalmar, under Nanne Bergstrand och Magnus Persson etc. När de har varit lite mer cyniska och, ska man säga, destruktiva till och med. Där han inte liksom har fått chansen att använda sin spelfördelarfot och sina mer kreativa egenskaper, utan bara har fått kriga. Nu får han ju faktiskt komma till sin rätt, men även tar det där ansvaret defensivt. Så att han är ju verkligen komplett.
Mm. Det var det positiva. Har du någon mer lovord att slänga in på Kalmar här innan vi går in på problembarnet i klassrummet?
Ja, nej, jag tänker väl främst på den kanske till synes mycket spretiga men ändå oväntat framgångsrika backlinjen med Rasmus Sjöstedt, Douglas Bergqvist och Lars Sätra. Där du egentligen har tre spelare på helt olika, både kunskapsmässiga nivåer men även på lite stadier i karriären. Men som ändå Rydström lyckas få ihop, och att de plockar fram de här ledaregenskaperna och framförallt kanske den mest underskattade egenskapen i en backlinje. Det vill säga att bara koncentrera sig på det man är bra på och inte försöka liksom fixa och trixa. Det finns mittbackar i den här serien i lag som är betydligt högre upp som omedelbart borde upphöra men med den typen av verksamhet, men som fortsätter ändå. Jag tänker på Lasse Nilsen i Malmö FF framförallt. Men att man koncentrerar sig på det man ska göra och ingenting annat, och börja därifrån, och det tycker jag att den här trion har gjort. Och sen så grundtryggheten mellan dem. Nu gjorde man visserligen ett målvaktsbyte här och satte Lukas Hägg Johansson på bänken, men att man, trots att man vet att Hägg Johansson kanske är ute och flaxar någon gång emellanåt, att man litar på sin förmåga och sin liksom grundmurade samarbete däremellan. Så att all eloge.
Med de Kalmarhyllningarna så måste vi också fråga oss, vad händer i IFK Göteborg?
Mm. Ja, vad händer inte? Jag skulle väl säga att det händer mer i det Viktor Edvardsen säger i Degerfors än vad spelarna själva i Göteborg säger efter matchen. Och att där säger han att, tror han är inne på att jag har hört, eller jag citerar fritt, men han säger någonting med att jag har hört att de inte tror på det. Vad det innebär i exakta ordalag, det låter vara osagt.
Förlåt, men det låter ju hur mörkt som helst när man ligger 12 och ligger på rätt sida, att man inte tror på det.
Jag tror på det, vad innebär, alltså det var min nästa.
Och vad innebär att Viktor Edvardsen säger det?
Ja.
Det är ju min stora fråga.
Precis, och det då liksom, vad har han för källor? Vad har han för ingångar? Är det via spelarna eller är det via supportrarna eller klubben i övrigt? Eller liksom, och vad är det man inte tror på? Är det att man kommer stanna kvar i Allsvenskan? Att man liksom, att det kommer bli bättre spelmässigt? Eller så här, det är mycket som är höljt i dunkel. Så att det kan nog visa sig vara kanske årets, av många, årets citat i Allsvenskan, om det här skulle skita sig totalt för IFK Göteborg.
Om det också är rätt citerat.
Ja,
annars är det svårt att bli årets citat.
Nej, jag tror det var ju i vår konkurrerande tidning som det exakta citatet sa, så att jag ska väl
vi låter det vara att säga vilken konkurrerande tidning det är. Man vet, alla kanske kan förstå vilken det handlar om ändå, så vi får räkna det som en källhänvisning oavsett. Nej, men alltså det är ju faktiskt oroväckande. Såklart man fattar att ett lag som Kalmar, som är i den liksom form de är i nu med det självförtroendet, kommer att föra en matchbild mot IFK Göteborg. Men problemet här är ju just som Josip var inne på, de dyker inte upp. Det känns inte som att det finns den här geisten, det här liksom drivet för att kunna rädda den här säsongen. Nu är det ju säsongen på något sätt bortom all räddning, och nu handlar det ju om att säkra ett kontrakt, och det är en poäng upp till det där kvalsträcket. Halmstad tar en poäng här, pinne här nu under den här, var nära 3 ska sägas dessutom.
Ja, Sirius har ju flytt med sig.
De har flytt med sig i den matchen, men de nära 3 poäng, och då hade det varit ännu värre för IFK Göteborg. Nu kunde man vara glad över det åtminstone. Men samtidigt som Degerfors tar 3 stycken, ja, man får väl ändå kalla dem oväntade på förhand. Men poäng.
Förlåt att jag studsar tillbaka nu till Göteborg bara kort.
Det ska du göra.
Förlåt, men det är liksom, man märker att det är en klubb som är i dåligt självförtroende, eller spelarna är i dåligt självförtroende. Mycket går emot dem. Men nu är det tredje matchen rad de också släpper in ett tidigt mål. Där liksom, jag kan ju bara föreställa mig, som sagt, jag har ingen aning om vad som sägs på Kamratgården, men jag kan bara föreställa mig hur Mikael Stare försöker samla kraft och energi inför varje match och verkligen lägger vikt på att men vi ska hålla matchplanen. Gör vi det här, då kan vi ju bära med oss en poäng eller tre. Liksom. Men så slopas det för tredje matchen rad när ett tidigt mål går in bakom Anestis i kassen. Det är jäkligt tufft för Göteborg att få det där. Sen så man ska inte skylla på någon annan. Nu är det två ganska så, alltså både mot Hammarby och mot Kalmar så är det ett distansskott, men ett skott utanför straffområdet som trycks in bakom en assist. Det måste de göra bättre och stå emot det där. Så, men bara en förklaring av det hela också.
Ja, men som sagt, det är goda råd börjar bli dyra där nere för Göteborg. Det har vi sagt länge nu. Vi har ju sagt att de kan ju inte åka ut, har vi också sagt. Men samtidigt, Mjällby tar sina poäng. Vi kommer in på Mjällby senaste tre poäng här, för de är ju något alldeles extra. Men först Degerfors tre poäng som gick in på kontot förra gången vi satt där. Då satt vi och ifrågasatte varför de tror att det finns en konspiration mot dem i domarkretsar. Och nu kan vi bara konstatera att spelarna svarade i alla fall på helt rätt sätt på alltihopa där. Seger 2-1 hemma mot AIK. Och Viktor Edvardsen är redan nämnd, Josip, så att du kan väl gå in på den. Han syntes i den här matchen, kan man väl säga.
Det gjorde han. Det gjorde han sannoliken. Och det är väl med all historik som finns kring just AIK och Viktor Edvardsen och Degerfors, så var det väl lite skrivet i stjärnorna att det skulle bli han också som fick sista ordet här. För den som inte minns, så var det ju en ganska högljudd och intensiv diskussion eller ryktespridning då kring en eventuell övergång till AIK för Viktor Edvardsen i vintras. Och då extra pikant detalj är ju att Edvardsen är uttalad IFK Göteborgs supporter och har varit med och runt kretsar i föreningen som tillhör de lite mer hardcore supportrarna. Och det blev ingenting. Edvardsen gick ut och var besviken på att transfern sprack, och det diskuterades fram och tillbaka med sportchef och agent och hela faderullan. Och sen så gick Edvardsen ut med en ursäkt i tidningen, och sen så var det glömt och begravet. Och det är väl kanske att man tar det definitivt till den punkten när man sätter 2-0 mot Gnaget på ett fantastiskt avslut, om jag ska vara helt ärlig. Långboll, fin nedtagning, sprintar förbi Per Karlsson, som visserligen inte är 23 år ung längre. Men det ska göras och det ska avslutas i det bortre hörnet som Edvardsen också lyckas med. Så att det är väldigt starkt. Och sen då scenerna efteråt handlade ju väldigt mycket om Nikola Djurgis intensiva firande mot den tillresta AIK-klacken. Och det kan man tycka vad man vill om med Georgis historik, men att liksom det betyder så mycket, även om du inte har någon koppling till Degerfors, men att du lyckas hitta den motivationen i dig, att det liksom bara på grund av motståndet och att det pressar dig till att stå för en sån insats på en ganska dassig leråker på Stora Valla i det läget av säsongen och i det skedet av säsongen och i det tabelläget man befinner sig, så är det är starkt jobbat. Och AIK fortsätter att blanda och ge när hemma på Friends ser man ut som döden själv för motståndarna, medan man när man åker på bortamatch nu, framförallt Strandvallen och Stora Valla, inte alls lyckas komma upp i samma nivå. Saknar man visserligen ett par namn här på grund av varningar, men likväl, ska man vara med i en guldstrid, så är det precis den här typen av matcher man måste vinna, eller i alla fall få med sig en poäng. Så all cred till Degen som intensifierar bottenstriden å det grövsta, där Blåvitt och HBK nu mera är inblandade. Så nu är det väl kanske en 5 eller 6 poängs eller 6 lags strid, om man vill vara generös i sin omfattning. Vilka man inkluderar där?
Ja, det är många man kan inkludera om man vill. Det går ändå snabbt när serien är ganska många matcher kvar. Jag tänker, sa blanda och ge som ett uttryck, och det kan man väl säga om liksom AIK startelva här också. Man saknar ju Sebastian Larsson, man saknar Alexander Milosevic, och då är det ju Pertan Karlsson som får komma in där, Ajari som får chansen från start på mittfältet också. Men sen gör man även lite ändringar offensivt, kastar in Radulovic och Stefanelli, byter ut dem efter 45 minuter, tar in Goitom och Ring som startade senast, får inte jättemycket mer utväxling på grund av det. Jag får ju lite känslan här av att, ja, Bahoui kommer in från start också, skulle naturligtvis sägas, och gör mål i slutet dessutom, får 90 minuter. Det känns inte riktigt som att man vet vad är egentligen AIKs bästa offensiva formation. Vad är det för spel, vilka fyra, om vi säger då framför då, säg att Hussein Larsson är självskrivna, säg att Bahoui är självskriven också då, Elbosedi är väl också relativt självskriven i dagsläget med tanke på att han står för det mesta av det här liksom djupledshotet, farten och så vidare på kanten, och det är alternativet. Men det är det, Stefanelli, Radulovic, Goitom, Ring, hur ska du formera allt?
Det som jag tycker är oroväckande, nu Josip var inne på det med att man måste vinna de här matcherna. Nu jag vill verkligen inte skriva av AIK från guldsyn. Jag tycker att AIK har ett gynnsamt schema, och nu har de två raka derbyn på tur, och vi vet ju alla hur starka AIK är i derbyn. Men det som är oroväckande enligt mig är ju Nicola Stefanellis formkurva, som jag tycker har pekat lite ner. Jag tycker även om han inte har öst in mål under säsongen, utan tvärtom, han har haft lite problem att sätta den i nät, så har han alltid varit i stort sett lysande med bollen och i spelet. Han har liksom kommit ner som någon falsk nia typ och hämtat boll och kan dribbla förbi hur många som helst, och är väldigt underskattad felvän med bollen också. Nu tycker jag inte alls att han har kommit till sin rätt på senaste. Han har varit petad, om jag inte har helt fel, i någon match här innan i alla fall. Och nu får han väl utgå till vänster i igår. Och nej, men formkurvan där, och det märks ju också när Bartosz när han roterar så många, alltså mer än nödvändigt. Nu var han tvungen att kasta ut Milosevic och Larsson på grund av avstängningar, men i övrigt helt plötsligt kommer Bojan Radulovic in där från start, och Erik Ring, som jag tycker å andra sidan, eller som motsats, tycker jag att hans formkurva verkligen har pekat uppåt. Så han får börja på bänken. Goitom har väl kanske inte glimrat, men ja, du förstår, det är liksom, han har inte några förutom Bahoui som verkligen är i form, så har han inga givna alternativ där uppe. Och då är det ju svårt. Då försöker han väl bara få igång spelare, och framförallt Stefanelli.
Och där finns det en aspekt också, att du har haft en match mitt i veckan. Du hade en match i torsdags. Då är det ganska naturligt att när du inte har spelare som verkligen skriver in sig själva i en startelva just nu i konkurrensen, att då ge olika chansen och rotera på så vis. Nu är problemet för AIK i det fallet att ingen av dem som måste leverera i den här matchen, ja, bortsett Bahoui i slutminuterna där lite sent, levererar, och det innebär ju att det blir tre tunga poäng som tappas i guldsyn.
Ja, men verkligen så, för att han har inte så mycket till val, som du säger, det är ett tajt spelschema, han måste ju rotera, och de ska ju kunna rotera. AIK är ju en klubb som har stora resurser, och till skillnad från Degerfors så ska man kunna slänga in i stort sett vilken ersättare som helst och ändå leverera stark insats. Det var Bartosz själv inne på efter matchen igår, att de har ju hur mycket resurser mer än Degerfors som helst, så att de ska ju kunna göra det här.
Och då ska ändå sägas att Degerfors har alltså Sargon Abraham och Ayas oanvända på bänken. Man har Bertilsson som kommer in, ganska bra liksom, ja, men trupp för att sätta till Degerfors.
Men deras offensiv, Vabred, har de ju väldigt bra namn i alla fall. Och det är något annat jag tänkte komma in på, trots att de har varit i Degerfors alltså har varit i en väldigt dålig form med 5 raka förluster inför den här matchen, så var jag ändå inne på det förra veckan, eller i fredags efter matchen mot Djurgården, att det är mycket goda tendenser i Degerfors, framförallt offensivt sett, alltså med den här trion då med Edvardsen, Djurdjic och Saidi. De hittar på mycket roligt där, och det gjorde de mot Djurgården och det gör de igår också. Saidi är väldigt underskattad spelare för övrigt.
Jag underskattade liksom också semesterplaneringen, att han inte fick åka med till Marbella och bygga band tillsammans med Djurdjic och Edvardsen. Tyckte jag var lite tråkigt.
Ja, väldigt taskigt.
Ja, lite taskigt mot Saidi som ändå är med i den där anfallstrion, tycker jag. Sen verkar den ju ha gett effekt, som Nikola Djurdjic var inne på där, den där resan.
Han var det inne när jag gjorde en intervju med Djurdjic precis när han vände hem till Sverige och till Degerfors, så frågade jag om det var någon spelare som har stuckit ut extra på dig, och då nämnde han just det. Även om han inte vid det laget kunde namnet, så sa han that left winger, så sa jag Saidi? Yes, Saidi, very good player. Så ja, det är en spelare som har en fin framtid framför sig.
Verkligen. Med det sagt så tycker jag vi går till söndagens elefant i rummet, nämligen den att Elfsborg åkte till Listerlandet, de åkte till Strandvallen. Ett Elfsborg som ändå vi har varit lite oroliga för med tanke på resultatraden på senaste tid, Östersund, smällen, förlusten mot Malmö, hur skulle det gå? Men nu kommer de att sitta tillbaka mot ett Mjällby som inte kan släppa in mål.
Och Mjällby som knappt ska kunna göra mål, men
nej, precis.
Fyra.
Ja, de vinner alltså med 4-0 mot Elfsborg. Ja. Och alltså, till att börja med, absolut att de håller nollan ännu en gång, det i sig är helt fantastiskt, såklart. Att de har byggt ett sånt ramstarkt försvar som de har gjort. Men att de gör 4 mål på Elfsborg, att Elfsborg, det här Elfsborg som vi hyllat en hel säsong för att de aldrig kollapsar, efter den här Östersundskollapsen, efter Malmöförlusten, åker till Listerlandet och förlorar med 4-0. Hur gick det till?
Jag vet inte.
Alltså det är Sam Johnson som sa god morgon och vad heter det, alla välkomna, eller i alla fall den gulsvarta delen av södra Sverige välkomnade honom med öppna armar och med fantastisk timing. Så att när, om inte nu, när för Sam Johnson. Och sen så rullar det på. Man vet också att det var, eller vad heter det, man vet att Mjällby av tradition också är lite av ett proppen urlag. Sen att det kanske inte ska komma mot lag som spelar i topp 5 vanligtvis är en sak, men att man kan ställa till med liv för i princip vilken motstånd som helst när man spelar hemma på Strandvallen. Det kan man, och det fick Elfsborg se och uppleva på det kanske mest fasansfulla av sätt. Jakob Bergström gör mål igen, väldigt viktigt för honom. Kadir Hodzic pangar in en straff och sen så lyckas Joel Nilsson även peta in en boll. Var nära på att göra 2, men då springer Tim Rönning ut och fixar sitt andra gula och är avstängd mot Göteborg. Och det var ett par, jag tror det var någon varning till på någon centralt avgörande Elfsborgsspelare.
Ja, McVay tog ju ett gult också.
Precis.
Mm, han utgick väl nästan till höger den här matchen.
Korrekt. Och då 2 direkt tunga avbräck mot Blåvitt. Så att det är väl en
minikris. Och Bernhardsson avskadad.
Precis. Så det är minikrismöte i Borås här i nästa omgång. Men likväl så, alltså, all cred åt Mjällby som kommer fullpumpat med självförtroende nu och ska ner till Malmö och möta MFF i första matchen med publik på plus 500 dagar. Men att Elfsborg har en del att prata om, en del att jobba med och en del att fixa ganska omgående, det har man. Och det är som du säger, Makoto, att man har nästan alltså gränslöst hyllat Elfsborg för att alltid smyga med eller vara med i den diskussionen där uppe. Man blir synad nu. Och man liksom, även om Jimmy Thelin säger att jag tror på att bara ha en plan A och jobba stenhårt efter den. Ja, men vad händer när den inte funkar liksom? Vad finns det för detaljer att slipa på till nästa gång? Och samtidigt när spelarna gör sitt för att göra ditt liv ännu svårare, sett till laguttagningen, så jag vet inte, han kanske hade mått bra av att ha en mini plan B, även om han inte riktigt jobbar i de termerna. Men
plan A2.
En total plattmatch av Elfsborg på Listerlandet, och en perfekt insats av Mjällby för första gången den här säsongen, och det var väl så dags i så fall.
Och då syftar du på perfekt likväl offensivt som defensivt, för defensivt fläckfria insatser har de bjudit på väldigt många. Skönt för dem att få 3 poäng och inte bara en också, vilket ju gör som sagt att de spatserar upp här och verkligen ger övriga lag där nere i botten en match om den där kval- och nedflyttningsplatsen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Elfsborg å andra sidan nu blivit av med den här fjärde platsen som vi ändå cementerade att de skulle ligga på minst för, ja, vad är det? Är det ens 2 veckor sedan? Men sen har IFK Norrköping då samtidigt haft en helt makalös period, får man ju lugnt konstatera. Åkte gjorde man inte, man hade hemmamatch mot Varberg på söndagen där också, efter med vetskapen att Elfsborg har gjort det de gör. Och få mål efter 25 sekunder.
Och vem gör det?
Ja, såklart det är Samuel Adegbenro som mer och mer ser ut som, ja, alltså, Om man fortsätter göra ett mål per match så här, så kommer han ju ta den där skytteliga-titeln. Så enkelt är det ju. Det känns ju så i alla fall. Och han har ju greppet om den just nu, även om det finns andra spekulanter kring till den titeln. Men ja, och sen så var det, såg att det var någon gammal NT-kollega som skrev det, att en 1-0-ledning efter 25 sekunder är en av de svåraste ledningarna att försvara i fotboll. Inte kanske helt seriöst, men det var ju det, för Victor Karlsson kom in, kvitterade
med en vacker nick.
Mm. Och ett Varberg som gör det riktigt bra återigen, spelar riktigt bra fotboll, hotar Norrköping, gör väldigt mycket rätt i den här matchen. Men sen dyker då Linus Wahlqvist upp till slut, ungefär efter en timme spelad, 2-1 målet, och det räcker för Norrköping som då alltså återigen vinner, nu då spatserat förbi Elfsborg i tabellen och är uppe på fjärde platsen. Och då är min fråga till er, 5 poäng upp till AIK, 5 poäng upp till Malmö, 8 poäng upp till Djurgården. Kan vi räkna bort Norrköping från den absoluta toppstriden?
Nej, det känns väl dumt att räkna bort någon när man har bara bara 5 poäng, men 5 poäng skillnad. Sen så ser jag väl inte riktigt det hända, med tanke på att jag tycker att Norrköping är lite för ojämna, och när de är på topp så är de definitivt på minst samma nivå. Deras bottennivå kommer ju lite för ofta, till skillnad från, ja, nu, kolla, AIK gör en svag insats, då förlorar man 2-1 mot Degerfors, visst, men tidigare har man faktiskt lyckats, hade de haft Larsson och Milosevic hade de nog lyckats klämma ur en poäng ur den matchen i alla fall. Norrköping, inte riktigt samma höga lägsta nivå, men absolut, det känns ju dumt att räkna bort dem, för de verkar ha hittat, eller de har ju onekligen hittat formen, och fortsätter de trumma på så här så ska nog samtliga konkurrenter där uppe passa sig.
Nu ska det ju sägas att de har också mött Varberg hemma, Sirius borta, Örebro hemma. Men det här är ju också den typen av matcher som Norrköping ofta lyckats få ett poängtapp i. Att man får en förlust på hemmaplan mot ett lag man på något sätt förväntas slå. Det har man ju lyckats undvika nu. Det blir otroligt spännande att se vad de hittar på i de kommande matcherna, när man har Hammarby hemma, när publik kommer tillbaka, Häcken borta, AIK borta. De tre matcherna blir väldigt spännande att se hur många poäng IFK Norrköping går ur dem med.
Ja, verkligen.
Så ja, det, Norrköping trummar på alltså, trummat förbi Elfsborg dessutom i den här tabellen. Och samtidigt, annat lag som trummar, det är ju Djurgården där uppe i toppen. Man hade lite ändå funderat hur det skulle gå när de skulle ta sig ut över, upp till Jämtland på Jämtkraft Arena, mötat Östersund som med, ja, man får fortfarande kalla dem nymålade väggarna.
Ja, det
tycker jag ändå man får anse. Men de hjälpte ju ingenting, för det vart ju liksom, ja, Djurgården gjorde processen kort.
Ja, om du var orolig för hur det skulle se ut så grusade ju Djurgårdsspelarna dina
orosmål.
Ja, precis. Ja, men efter första halvlek så var det ju över. Och Une Larsson trycker upp en efter en hörna, såklart, trycker upp den i Alikritas högra kryss. Några minuter, eller drygt 20 minuter senare, Chilufya trycker upp den från utanför straffområdet, trycker upp den i samma kryss. Väldigt vackert avslut för övrigt. Och Joel Asoro blir skjuten på av Kalle Holmberg och in i nät. Och får ett sånt där viktigt mål som han behöver. Och Djurgården, sen spelar de ju bara av matchen i stort sett. Och ja, det är väl imponerande att säga att de stänger en match på en halvlek. Och där uppe i Östersund som ändå har, ja, men för inte alls länge sedan så tvålade de ju dit Elfsborg med 3-1. Och nu lyckas de hålla Blair Turgott på ofarlig och håller nollan.
Ja, det känns som att Djurgården också idag är en, men det är ju en uppenbarligen en guldkandidat på ett annat sätt också än vad Elfsborg bevisligen har varit. Måste säga också att även om Kalle Holmberg då lyckades sprickskjuta Joel Asoro istället för målet, 2 assist på kontot, en väldigt viktig insats för honom med tanke på hur det har varit med den där centrala anfallspositionen. Att få poäng på kontot, få vara bidragande, göra en väldigt fin insats i övrigt.
Alltså, det var ingen majestätisk insats.
Nej, men ingen majestätisk insats, men tillräckligt bra för att visa att jag är aktuell och ska ha den här startplatsen.
Och man ska inte underskatta just de där. Även om det kanske inte är de vackraste av assister, så ska poäng man inte underskatta. Kontot. Ja, precis. Och det är ju så viktigt för en anfallare och en offensiv spelare generellt att få de där poängen på kontot. Så att Kalle Holmberg har säkert nyvunnit självförtroende.
Utan tvekan. Något du har att tillägga om den här tillställningen, Josip?
Nej, men det är väl att i största liksom, möjliga mån att Djurgården leder de här två andra bakom sig också in i vad som nu ser ut att bli en trekamp. Vi pratade om att det är fyra lag inblandade och att vi sa innan också att Peking absolut kan vara med. Ja, det tror jag också. Men samtidigt, de här hur ska jag säga, både AIKs och Malmös spelscheman de kommande 3-4 omgångarna kommer ju bli extremt avgörande för hur mycket man kan hänga med. Djurgården leder ju delvis på prestation såklart, men även tack vare sitt försprång där på 3 pinnar och att man har råd att inom citationstecken förlora en match och ändå leda. AIK spelschema, det är, tittade på det igår, kalla kårar för AIK-supportrar om man tittar på vilken dignitet av matcherna, både liksom sett i motstånd och tabellläget. Det är ju dubbelderby, så det är ju både Djurgården i nästa omgång, sen är det Bayern, sen väntar Malmö på bortaplan och sen möter man Norrköping hemma.
Norrköping hemma först väl? Men oavsett vilken ordning precis. Det är så är det ju.
Så vet inte jag om man ska vara så orolig för AIK där, för att det är ju samtidigt undantaget Malmö FF borta då, så är det ju, ja, Norrköping har de också haft ganska stora problem med genom åren, men derbyna så är ju det är ju där AIK verkligen är som bäst. Så att jag vet inte, och dessutom tycker jag att AIK under säsongen också har varit som bäst mot, de blir lite bättre när de möter bättre lag, deras spel, det fungerar bättre, för då kan de ligga mer defensivt och inte behöva luckra upp ett tajt liggande försvar eller lågt ställda försvar, utan nu kan de liksom kontra och de men kan använda sin tyngd på fasta situationer. Så att jag tycker, jag vet inte om det ska användas så negativt, nu har de chans att stjäla poäng från övriga toppkonkurrenter.
Jag håller med i sak vad du säger där, Hugo, men samtidigt så är ju den, alltså pressparametern är ju också den, alltså och komma in i omgång 22-23 och ha den pressen att visst, vi blir bättre mot bättre lag, men vi måste också vinna. Det går liksom inte att, det är halv okej med kryss, men vi får absolut inte heller förlora. Och liksom att prestera under den pressen i de sammanhangen med liksom att det är så små marginaler även i laget, det är någon varning hit och dit eller någonting som spelar över i något derby, någon ful scen efter släng eller någon som säger något från läktaren. Det kan vara så många olika saker, så att jag tror att man kan ha det med sig. Man kanske inte grundorolig, som du säger.
Nej, men det är klart att man ska ha det med sig, att det är tufft motstånd. Och oavsett om man är ett lag som frodas i de tillfällena, så är det klart att det är nog... det är väl klart att de inte bara går in och räknar med 3 poäng och städa av sina motståndare.
Nej, men det är ju den där bortamatchen mot Varberg 21 november, liksom näst sista omgången. Det är ju där den stora oron borde komma för liksom AIK-fansen. Om man skulle ligga i ett bra guldläge då, det är den typen av matcher där liksom den riktiga nerven, den riktiga...
Ja, jisses.
Ja, och det är nog inte så varmt i Varberg så års, tror jag, på...
Jocke Perssons lag välkomnar inte med öppna armar heller, utan de krigar ju 90 minuter.
Det är ingen röd matta som är upprullad. Nej. Om vi ser så in. Nej. Till arenan där, det kan vi konstatera. Med det sagt, jag tycker det finns ett annat lag som vi blandar sig i den här guldstriden, pratar mycket om Djurgården, pratar mycket om AIK, det är såklart Malmö FF. Alltså nu är det ju svårt med detta Örebro sportklubb, hur man ska liksom värdera dem, men såklart ett styrkebesked att ändå bara köra över Örebro på det sättet Malmö faktiskt gör den här matchen.
Ja, och framförallt kapsejsa Josips båt.
Jag tror inte den är kapsejsad.
Nej, men okej, den läcker. Lever och frodas.
Nej, frodas vet jag inte, men den läcker väldigt mycket vatten efter den här överkörningen av MFF.
Då är det bara att ta en skål då, hälla ur.
Nej, vi öser som fan. Nej, men vad heter det? Jag, framförallt det som blir avgörande i den här matchen är ju att Agon Mehmeti tvingas kliva av. Och att man fram till då målet och lite efter målet, så länge han är kvar på planen, faktiskt sätter Malmös backlinje under ganska, ganska jobbig press. Och att de kan inte riktigt slappna av där bak, varken Lasse Nilsson eller Anel Ahmedhodzic. Man byter ut Mehmeti som får någon form av höft/skada högt upp i låret, kliver av, och Patrick Luan som nyförvärv inte riktigt funkar i synk, inte riktigt funkar i press och inte har det här, alltså synken med lagkamraterna från många timmar på träningsplanen, och det märks direkt också när man tappar sitt egentligen enda offensiva hot man har i den matchen, så tvingas Kevin Walker springa ihjäl sig, och det orkar man i kanske max 45 minuter mot ett lag som MFF, och sen är det tack och godnatt. Och att man ytterligare då att Colak sätter 2-1 precis innan halvtidsvilan, mentalt knäckande såklart, och sen så spelar Malmö upp, ut och förbi ÖSK i den andra halvleken. Men att det var liksom att siffrorna är lite missvisande, det tycker jag ändå, och det blir då framförallt att man sett över 90 minuter lyckas hålla en, alltså en 45 minuter stabil prestation, och då att man tappar Mehmeti, man tappar Broberg redan innan matchen gör ju också sitt såklart. Så att Hamad hade fina tendenser i matchen, Besara kom förbi ett par gånger också, Mehmeti synkade bra med dem, men över 90 minuter en definitivt rättvis seger för MFF, men samtidigt saker att ta med sig för ÖSK, för det är inte den här typen av matcher de ska vinna. Nej. I det här läget, utan de möter ju, jag tror de möter 3 av 4 eller 4 av 4 direkta konkurrenter nu i de kommande 4 omgångarna, så att det är 4 finaler för vårt ÖSK.
Ja, men det gäller för Vitor Gazimba att skaka av sig den här förlusten och fokusera på framtida uppgifter här nu.
Jag bara hör hur liksom det här sorlet från liksom att du öser ur vatten i den här båten där borta, Josip, men du, bra, så absolut, men jag håller helt med, det här är inte den typen av matcher de ska vinna, så att, men Malmö FF, för dem är det ju typen av matcher de ska vinna och ska göra det på ett sånt, alltså ja. De har inte gjort det riktigt på det här liksom övertygande sätt liksom målkalasmässigt. Jag tycker ändå att det finns väldigt mycket positivt för dem, och då undrar jag också, är det inte läge att spela Sebastian Nanasi mer än vad man gör?
Men han har ju fått mer och mer speltid nu.
Ja, men alltså genomgående tycker jag, för det var ju väldigt mycket snack om dem inför säsongen.
Absolut.
Men och här gör han ju en strålande insats.
Men i den mest breda och spetskvalitativa av trupper i Allsvenskan så är det för mycket att kräva av Jon Dahl Tomasson att han ska spela Nanasi när det finns Berget, Rex, Nalic, Birmancevic, alltså det kryllar ju av superspelare där i allsvenska måttmätt då. Så att, men samtidigt är en jättespännande spelare, duktig, och han har ju fått mer och mer speltid nu i takt med att spelschemat har intensifierats, så att, och då gör han det ju bra också.
Och här får han ju också dessutom ganska mycket speltid i skillnad från vad det har varit kanske i de andra matcherna, spelar hela 90 minuter, bra läge också för Jon Dahl Tomasson att byta ut Colak i slutminuterna, byta ut Birmančević, byta ut Bonke Innocent och så vidare, få lite vila på, nu kanske inte Bonke Innocent ska nämnas i samma kategori som de två övriga, men likväl att man får lite rotation på det, du får liksom igång, du får ett inhopp på Peña som kommer tillbaka och får lite speltid och känner,
ja, han glömde det dessutom,
så. Väldigt, väldigt, ja det gjorde du också i sammanställningen, det är sant i och för sig, men i alla fall otroligt skön match för Malmö FF känns det som, i alla fall på alla sätt och vis, att få stor seger, få rotera lite och få ganska goda kvitton från många spelare.
Ja, skönt för Colak om inte annat att göra 1 mål och 2 assist.
Ja, lite poäng på kontot för Antonio Colak på topp där också.
Och framförallt skönt också för MFF att veta att man är med i liksom guldstriden, att man inte avhakade, och att den här svackan på 6 poäng på 6 matcher kanske inte gör så mycket i, alltså i nuläget, men visst när man sammanfattar säsongen är en annan sak, men att man är med AIK, med Djurgården, och att det i högsta grad lever trots att man har Zenit här nu imorgon och ett liksom tufft kommande spelschema också, så att nej, styrkebesked och viktigt för mångas mentala status i Malmö FF.
Samtidigt ett lag som tappade lite i sin strid, och då pratar vi om den man jagar någon form av potentiell Europaplats eller fjärdeplats, det var ju Hammarby. Åkte till Bravida Arena, möta Häcken på bortaplan, får nöja sig med ett 1-1 resultat där. Ja, vad säger du Hugo?
Att det är en av de speltekniskt och tempomässigt svagare matcher som jag har skådat den här allsvenska säsongen.
Överlag pratar vi nu eller?
Ja, bland de sämsta matcher speltekniskt och tempomässigt i allsvenskan. Det var mycket passnings, alltså mycket felpassningar, var lågt tempo, alltså genom hela matchen var det väldigt lågt tempo, och ändå så, nu vet jag att Milos, Hammarbys tränare Milojevic kritiserade den unge mittbacken slash in i mittfältaren Aziz Ouattara efter matchen och sa att är man 19 år ska man orka spela 90 minuter, och visst, det kan tyckas lite hårt, eller det är lite hårt mot Aziz som för övrigt gör en fin match, men nu vill inte jag bara rikta in mig på Aziz, utan jag tänker på både, framförallt Hammarby då, där de är för trötta i andra halvlek, vilket är konstigt för de har bollen kanske mest och ska liksom vara det mer drivande laget om de nu jagar en Europaplats. Och de hasade sig runt genom hela andra halvlek. I övrigt så första halvlek är ju Hammarby bra och gör mål, ett väldigt fult mål.
Gör målet väldigt fult.
Ja, men Jon Gudny Fjolesson skjuter.
Ja, men det är ju liksom mittbacksfest där.
Ja, det var det. Och sen så som kontrast så gör ju Häcken ett väldigt vackert mål. Johan Hammar med en lång kross framåt Jeremejeff som bara suger ner den där så fort, mjukt som en dunkudde på högerfoten innan han rullar in 1-1 bakom Ostedt. Precis innan halvtid. Väldigt viktigt mål för Häcken och väldigt jobbigt mentalt för Hammarby att släppa in det där målet. Och sen andra halvlek som jag var inne på, det är ju en bedrövlig match att titta på. Den är ruskigt tråkig.
Ja, men man tänker ju att Häcken-Hammarby ska vara väldigt kul att titta på. Alltså,
det brukar ju vara det. Två offensiva lag. Ja. Nu var det två lag som verkligen fokuserade på att ligga säkert. Det kändes som att de mer, ja, en klyscha då, men de hellre de jobbar mer på att inte förlora än att faktiskt vinna matchen.
Så att, vilket det kan ligga något i med tanke på hur mycket kryss och sånt det ändå blir i den här serien och hur, liksom, hur många, alltså det räcker med att samla en poängare för att komma någon vart i tabellen, och det är ju anmärkningsvärt i sig att det liksom är så pass mycket kryss på så vis, så det kan ju ligga något i att de faktiskt kände att är det inte värt risken i det här läget. Williot Svedberg från start här också får en halvlek när han byts ut mot en annan supertalang i form av Akinkun Miamo.
Ja, och det ska väl ha varit ett taktiskt byte som var på förhand bestämt. Men Svedberg gör ju inte bort sig på något sätt. Står ju för en tvåfotsdribbling som jag tror att alla har sett nu, för att den har tjatats hjärnet av på Twitter och allt möjligt här nu. Men ja, den är ju läcker, den finten. I övrigt tycker jag inte riktigt den kommer till sin rätta den här matchen, även om han inte är en av de svagare spelarna. Amo gör väl inte heller bort sig, men inte riktigt i, som mot blåvitt här för en drygt en vecka sedan.
Innan vi går in på det som komma skall, så du nämnde lite tidigare Halmstad kom lätt undan mot Sirius.
Sirius kom lätt undan.
Det svensk språkförbristring där i mitt huvud. Det är tisdags morgon trots allt. Christian Kouakou hittar en kvittering sent om sider och Sirius norpar med sig en pinne från Örjans vall, och det är ju inte helt lätt att norpa med sig en pinne från Örjans vall, det ska sägas.
Och kollar man statistik och kollar man chanser så ska de inte heller ha en poäng med sig, för att Halmstad är framförallt i första halvlek så har ju, alltså Halmstad har ju hur många chanser som helst och bra, avsluta kanske lite för svagt, Karim med ett gäng avslut som är lite för tama, gör ändå mål förvisso, men Antonsson, ett skott i ribban bland annat. Så att,
Sirius har precis så mycket bollinnehav man förväntar sig att Sirius ska ha mot Halmstad i form av typ 62% också. Men det är inte att ha bollen, du måste göra något med bollen också. Det kanske där Halmstad var något bättre på i den här matchen, även om det blev delad pott i slutändan. Men det sagt, om inte du har något mer att tillägga om den tillställningen. Hugo.
Nej, det har väl inte. Man hade väl kanske kunnat förvänta sig ett kryss på förhand också, så att det blir väl lite passande.
Ja, och fler kryss kan det nog mycket väl bli i omgången som väntar. Intressant här med fredagsmatch mellan Elfsborg och Göteborg, slår igång direkt där. Och kanske det primära inför den här omgången som stundar, det är ju såklart att restriktionerna släpper, att vi kommer få betydligt mycket mer publik på arenorna. Och ja, precis. Det är ju fel att säga att vi kommer få publik igen, för vi har faktiskt haft publik, bara att det har varit under liksom begränsad form.
Men den här fredagsmatchen, det ska ju vara en riktig fotbollsfest. Fredag 19.00 och publik, full publik tillåten igen. Elfsborg, Göteborg, Elvestico, eller vad brukar man kalla det?
Som är så,
ja, det är väldigt tantigt. Men det är i alla fall två topplag, om man, eller topplag ska jag inte säga, stora klubbar inom svensk fotboll då.
Två intressanta föreningar, ja, med en fin, tack, historia.
Tack. I alla fall, men det har ju chans att bli allt annat, alltså det motsatta för Göteborgs del är nu. Med en tuff bortamatch, tror jag, Elfsborg som säkert är hur hungriga som helst på att vända sin negativa form nu. Och framför ett, ja, jag vågar inte påstå att det kommer att vara ett fullsatt Borås Arena, men med mer publik än vanligtvis.
Är det positivt eller negativt för IFK Göteborg att Elfsborg åker till Strandvallen och gör det de gör inför en sån här match?
Det är klart att det är positivt någonstans.
Alltså, ja. Alltså det beror lite, alltså det är svårt det där med det mentala spelet liksom.
Jo, nej, men det går ju liksom inte att sätta värde på.
Nej.
Men det man faktiskt kan sätta värde på är hur Mjällby har straffat Elfsborg gånger fyra i förra matchen.
Så är det.
Det missar inte Stare och hans ledarstab, så att då kan ju de hitta intressanta detaljer på hur de kan straffa.
Naturligtvis, naturligtvis. Det ska bli otroligt spännande den fredagsmatchen. Sen har vi ju godbitarna Varberg, Degerfors och Halmstad, Östersund som förgyller vår lördag. Riktigt bra, riktigt Hugo Månsson lördag känns det som.
Ja, 17.30 Halmstad Östersund, det slår högt.
Ja, men söndag 3 oktober är den lite mer generella, eller liksom majoriteten av den allsvenska publiken får man väl ändå säga, kanske blicka främst mot den AIK-Djurgården derbyt, guld, alltså toppmatchen, seriefinalen. Nu blir det inte exakt samma seriefinal i och med att AIK åkte till Stora Valla och inte fick med sig några poäng, men likväl det är ju ett läge för Djurgården att göra ännu ett guldryck om man skulle få med sig 3 poäng här.
Ja, Josip?
Ja, jag håller helt med, och jag skulle väl säga kanske det som är lite smolket i den här glädjebägaren är ju fortfarande att AIK inte har fått något som helst besked kring hur mycket folk man får släppa in på Friends. Och då är det liksom, det börjar bli ganska akut om man ska få resurser på plats och boka in personal och fixa och trixa och dona. Det är liksom ett större maskineri än man kan tänka sig. Så det är väl den frågan som ligger och svävar lite grann i luften, liksom ur ett icke-fotbollsmässigt perspektiv, om vi ändå pratar publiken. Men skulle Djurgården gå och ta 3 poäng på Friends, så kan det nog göra mer med AIKs mentala status än vad spelarna kommer vilja erkänna efteråt, om så blir fallet. För att få stryk på Tele2 mot Djurgården, det är en sak i ett derby, men att förlora hemma inför sin egen publik, inför förhoppningsvis så många som möjligt. Jag vet inte, jag tror att det hade påverkat AIK djupare än vad de själva tror.
Ja, men det är ett så här viktigt skede av säsongen också. Exakt. När man redan ligger 3 poäng bakom Djurgården och man ska liksom studsa tillbaka efter Degerfors-matchen. Att AIK får inte förlora den här matchen, skulle jag säga. Den här är faktiskt väldigt viktig för
exakt.
Alltså spontant såklart är det viktigt för båda lagen, men samtidigt så är det ganska tydligt, det känns som ändå att AIK har mer att förlora i den här matchen, inte bara på något tabelläget, men också för att AIK på något sätt på hemmaplan mot Djurgården, som erkänt har haft problem i derbyn, även om de vann nu nyligen, så alltså det skulle liksom, AIK får ju en energiboost, men Djurgården skulle inte gräva ner sig av en förlust här på något sätt. De skulle kunna fortsätta komma tillbaka till sin liksom framgångsmetod och sen trumma vidare. Däremot en seger för Djurgården, vad den hade gett för dem, den pushen, och vad det hade påverkat AIK, som du var inne på, Josip, också, även nu. Alltså, nej, jag tror att AIK har nog mer att förlora i den här matchen, utan tvekan.
Absolut, samtidigt får man ju tillbaka både Sebastian Larsson och Alexander Milosevic, och den typen av karaktärer i ett derby, det går överhuvudtaget inte att värdesätta, alltså med pengar, så att det blir två extremt välkomna tillskott, och ja, då kanske man kan brösta en 2-1 förlust mot Degen borta, om du kommer in med clean slate och inget varningshot hängande över huvudet, så det är väl bara att köra på. Jag tror när vi sammanfattar så kommer det nog ha delats ut i alla fall ett rött kort. Det är jag ganska övertygad om.
Ett speltips? Vi
ska inte göra några speltips.
Nej, det är speltips. Jag nämnde inga odds, ingenting alls.
I alla fall vidare. Sen har vi ju Derby de la Rydström i Kalmar Sirius. Vi har Örebro som ska försöka studsa tillbaka hemma mot Häcken. Norrköping-Hammarby, ja,
apropå viktig tabelläget, så den där är ju livsviktig för Hammarby, framförallt Norrköping som antagligen bara vill trumma på och ha gott självförtroende. Hammarby, det här är ju en jätteviktig match för dem om de ska utmana om Europaplatser.
Otroligt spännande tillställning där. Och sen har vi ju Malmö-Mjällby dessutom, där Malmö då ska försöka få hål på det här Mjällby-försvaret som uppenbarligen inte går att göra mål på. Bara en sån uppgift, den ska inte underskattas. Med de orden så säger jag tack till dig Hugo, jag säger tack till dig Josip, och jag säger framförallt tack till er lyssnare som varit med denna tisdag, eller vilken dag ni nu än lyssnar på detta. Finns ju fler poddar också, Sportbladet och Premier League-podd kör ju på som vanligt. Det finns ut ett nytt avsnitt från igår och även spelas in Damallsvenska podden här under denna tisdag. Så sedvanlig full fart från på poddarna här på Sportbladet. Med det sagt, så på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.